Låt oss be. Fader, tack för förmånen att vara inbjudna att delta i ditt liv, i ditt rike, som dina vänner, som dina medvandrare. Om livet är trassligt, om livet går fint, du är densamme. Stor är din trofasthet. Vi ber, låt denna text, den berättelse vi sitter idag och predikan kring den få, liksom allt i gudstjänsten, rikta oss mot dig. Det ber vi i Jesu namn. Amen. Det var inte meningen att jag skulle springa fram och tillbaka mellan trummor och predikstol idag, men så blev det. Det kan ju vara kul det också. Vi fortsätter, som Susanne sa, en serie i Markus evangeliet. Jag ska börja från ett lite annat håll och vi kommer snart dit, jag lovar. När folk ibland ber mig berätta, för det händer ju att folk gör det, om min resa till tro och i tro. Det är en väldigt bra fråga att ställa folk, för man, dels så får den som får frågan öva sig på att berätta, vilket är oerhört viktigt. Berätta din resa. Och vi får själva höra och ta del av varandras berättelser. Men om folk ställer den frågan så återvänder jag alltid till hur den här galna vägen vi går på är oemotståndligt lockande och samtidigt djupt oroande för mig. Jag lyckas aldrig berätta mig förbi den där spänningen. Ibland tycker jag det är jobbigt, men jag tror egentligen så tänker jag att det är så det ska vara. Omotståndligt lockande och djupt oroande. På en och samma gång. Så Kristus för mig och för alla de världsbilder som jag lutar mig mot och går omkring i. Han är en befriare och han är en befriande och oroande verklighet. Jag inte kan låta bli, men ändå knappt vågar att gräva djupare i. Så jag startade ju den här predikoserien för ett par veckor sedan med att slå fast det som är Markus ärende. Jag tror det dyker upp här bakom mig också. Alltså Markus ärende är att vi bjuds in och blir deltagare i ett regimskifte där Jesus är centralfigur. Guds rike är nära, kom och följ mig, jag ska göra det till människofiskare. Och samtidigt, oskiljaktigt från det, att gå djupare in i relation med den Gud som i sig själv är relationsskiftet. Vi mötte i den första texten en Gud vars ansikte är vänt till oss och säger: du är älskad och jag ger dig en väg att gå. Det lockar och det oroar mig. Och det formar mig såklart. Ibland formar mig kanske besvärande mycket. Ibland, mycket oftare, misstänker jag, formar det mig besvärande lite. Men ändå tillräckligt för att jag ska kunna säga att många av de kanske karriärmässigt katastrofala vägval som jag har gjort i mitt liv är oundvikligt präglade av den här inbjudan, av den här relationen. Jag hoppas att det är så. Annars är det någonting som är riktigt illa med mitt liv. Kanske det i alla fall, jag vet inte. Jag tänker, om jag tittar tillbaka på mitt liv, nu är det ofta om någon frågar mig och ber att jag ska berätta, så kommer jag att tänka på saker jag har gjort som jag har givit mig in i, som jag tänker ha med den här dubbla inbjudan att göra. Jag arbetade länge med hemlösa i Malmö. Jag givit mig in i att jobba med icke-våld i konfliktområden. Jag har levt i kommunitet med människor som jag knappt står ut med. Inte så många, men jag är pastor helt plötsligt. Och allt det där liksom var ett sätt för mig att gräva djupare efter och lära mig mer om hur den där galna vägen verkligen ser ut. Och det jag märker är att jag hela tiden, ni märker det här i början, att jag lever i en spänning. I en konflikt som går rakt igenom mig själv och den värld som jag lever i, den värld som omger mig. Några exempel, jag tänker att det här kanske väcker något i hur er egen resa ser ut. Ställ varandra den frågan förresten, den är väldigt bra. Men om man tänker på arbetet med hemlösa, hur det såg ut för oss. Ja, där upptäckte man att man levde i spänningen med att vi vet att Gud ger tillräckligt åt alla. Och det är uppenbara att även i vårt samhälle så skapas det marginaliserade existenser. Det är en spänning. Men även spänningen mellan Guds gästfrihet som vi känner till att vi är inbjudna till. Och det är nu inte obekväma och väldigt komplicerade i att bygga relationer med folk som du vet att du inte alltid kan lita på. Och kanske släppa in dem i familjekretsen. Det är spännande. Arbetet med icke-våld till exempel. Då finns det en spänning mellan den fred som vi ser i Kristus och det omintetgörande av tvång och våld som vi ser i hans liv på korset och i uppståndelsen. Och en värde tvång och våldsmedel fortfarande är legitima och nödvändiga för att bibehålla fred. Var ska man vända sig? Och så vidare och så vidare och så vidare. Ni kan gå till ett eget liv. Jag tänker mitt ärende idag, och det har redan börjat såklart, det är att måla hur Markus bjuder in oss rakt in i den spänningen. Det som är en konflikt, där var vi också förra veckan när Samuel predikade. Och att vi ska kunna ta emot den och stå i den spänningen och rikta blicken mot Kristus. Det är ärendet idag. Feel the tension, så att säga. I dagens berättelse så har Jesus rört sig från vildmarken och han lämnar sig successivt centrum, det som är Jerusalem så att säga, där allt till sist ställs på spel. Och konflikten med den här rådande ordningen, den skärps ju närmare Jerusalem han kommer. Så funkar Markus berättelse. Det här regimskiftet som Jesus utropar, Guds rike är nära, omvänder och tror på budskapet, säger han. Det skapar spänningar, det skapar oro. Det skapar instabilitet och det utmanar ordningen och den där relativa freden som både skriftlärda, överste präster, fariseer, Herodes anhängare och romersk ockupationsmakt i mer eller mindre trassliga allianser försöker att bibehålla. Det är aktörerna i den här historien. Alltså de vill hålla ihop ett trasigt samhälle motiverad av en trasslig väv av maktintressen, ekonomiska intressen, religiös och social tradition och så vidare. Och i det där sammanhanget som är väldigt trassligt, precis som vår värld är, så blir den allt mer provocerande Jesus snart ohållbar. Och han blir ohållbar för alla de där jag räknade upp. Därför möter han motstånd hela vägen, trots att han generöst och men ibland väldigt skarpt, men ändå bjuder in alla att bli medvandrare och deltagare i regimskiftet. Skarp, oroande, generös och inbjudande på samma gång. Motståndet mot Jesus, det vet vi, det tar till sist formen av ett kors. Jesus generösa inbjudan, den tar till sist formen av en tom grav där korset får en ny mening. Där konflikten och spänningen kan levas i med uppståndelsehopp. Så i dagens berättelse så stegras den här konflikten ytterligare, som jag sa. Den stegras i ett skarpladdat utbyte med de skriftlärda som är traditionens och stabilitetens försvarare. Och de kallar honom för besatt. Ett rejält omyndigförklarande. Men även med hans anhöriga, vars reaktion på det Jesus håller på med vid det här laget har blivit att han är från sina sinnen. Det vill säga han är galen och bör omyndig förklaras. Markus använder, och han gör det väldigt ofta, en berättarteknik här som man kan kalla för en Markus sandwich. Ni är bekanta med en sandwich, det är ungefär som en hamburgare för er som är lite yngre. Även om hamburgaren måste ha funnits i 100 år vid det här laget, men bröd, fyllning, bröd. Alltså två berättelser som hänger ihop såklart. Där en startar och avslutar men den andra blir liksom fyllningen däremellan. Och så väver Markus ihop poängen. Och just den här Markus-mackan, om vi kallar det så, den visar att de här två påståendena eller anklagelserna mot Jesus, att han är besatt, han är galen, de hänger ihop. Och de ger oss också berättelsens struktur, den scenen där. Börja med att Jesus anhöriga ger sig iväg för att ta hand om honom. För att han är galen, eller så. Han är från sina sinnen, men det är ett lite mjukare sätt att säga. Tvångströja, hallå. Sen kommer de skriftlärda från Jerusalem för att också ta hand om honom. För att han är besatt. Och så avslutas berättelsen med att de anhöriga inte kommer in i Jesu hus för det är för trångt, men de skickar bud efter honom för att förmå honom att normaliseras. Sådär. Jag ska kika på de här trådarna lite kort innan liksom jag avslutar med att glänta på den där dörren jag öppnade i början igen för en liten spaning kring vad kan det här innebära för oss. Hur får vi fatt i ärendet? Det vill säga att kunna, att i våra liv kunna stå i den där spänningen och gå försiktigt, kanske lite räddhågset mot den Kristus som kallar oss. Det är en spänning som kommer ur att det här regimskiftet Jesus målar upp med sitt språk som han själv lever och kallar folk att bli medvandrare i. Det rubbar och stör. Här stör det familjens och släktens trygghetsstruktur, men det rubbar och stör även det som institutioner och kanske det vi skulle kalla för stat idag säger sig vara. Alltså garanter för en överskådlig, hanterbar och trygg tillvaro. Galen eller besatt, alldeles oavsett så bör Jesus tas från banan och komma till sans. Vi börjar från början. Då står det så här, om vi får texten där. Tack. När Jesus kom hem samlades folket på nytt så att han och lärjungarna inte ens kom åt att äta. Hans anhöriga fick höra det och gav sig iväg för att ta hand om honom. De menade att han var från sina sinnen. Så det Jesus har gjort här är att han har precis kallat de 12. Han har precis kallat dem och gjort dem sina närmaste, sina medvandrare på den här nya stigen. Och så ger sig hans familj iväg. De hör det här, de ger sig iväg mot hans hem. De är bekymrade över hans fortsatta provokationer gentemot skriftlärda, fariseer och Herodes anhängare. Som de själva för all del förmodligen har blandade åsikter om. Men de är oroliga såklart. De är oroliga att någonting ska hända honom. De är bekymrade över att han har övergivit en sundare livsväg. Alltså, vi måste komma ihåg att på den här tiden så var klan och familjeidentitet, släkttillhörighet, det bestämde allting. Det bestämde din identitet och din person. Det styrde i princip helt din möjlighet till yrke. Och släkten, klanen gav ramen inom vilken du fick tillgång till andra sociala utbyten. Det var inte så att du gick ut på stan eller använde sociala medier eller bara träffade folk på universitetet, utan familjen, yrkets gråt det fanns i, det styrde alla sådana kontakter. Familjen var ryggraden i de här sociala strukturerna som Jesus nu håller på att spränga sönder. Eller åtminstone tänja ordentligt på. Han är galen. Så de går för att ta hand om honom. Så är det. Sen kommer de skriftlärda. Får vi den texten där också, ja. De skriftlärare som hade kommit ner från Jerusalem sa att han var besatt av Belzebul och att det var med demonernas första som han drev ut demonerna. Han kallade dem till sig och talade till dem i liknelser. Inte det irriterande att han började tala i liknelser. Ja, vi kan inte försynt att ändra det nu. Hur kan Satan driva ut Satan? Om ett rike är splittrat kan inte det riket bestå. Om en familj är splittrad kan den familjen inte bestå. Om Satan gör uppror mot sig själv och splittras kan han inte bestå. Det är slutet för honom. Ingen kan gå in och plundra en stark man på vad han äger om han inte först binder honom. Sen kan han plundra hans hus. Sannoliken, människorna ska få förlåtelse för allt, för sina synder och för sina hädelser. Hur de än hädar, men den som hädar den heliga anden får aldrig någonsin förlåtelse, utan är skyldig till evig synd. De hade ju sagt att han hade en oren ande. Ja, vi sa det nyss. Det är spänning det här. Jag sa det också nyss att Jesus har alltså precis innan det här kallat de 12. Han har gjort dem sina närmaste, sina medvandrare på den nya stigen. Det är de som ska ge kropp åt regimskiftet. Det är de som berättar om och lever det nya mitt i skalet av det gamla som människan och säkert de själva också ibland så gärna vill hålla fast vid. De skriftlärda blir därför rivaler. De blir rivaler om vilka det verkligen är som bär de goda nyheterna in i världen. Det är klart att de är oroliga nu. Men det är intressant att det är Jesus som på grund av det han gör, alltså klassas som besatt läste vi. Det är han som tar initiativet. när han vänder sina anklagelser mot dem. De verkar inte hinna säga någonting, åtminstone så Markus lägger upp, utan det är Jesus som blir aktiv omedelbart. Det är lite krångliga bilder för oss det här, eller hur? Kan Satan driva ut Satan och så vidare? Belzebul och alla möjliga namn som dyker upp. Men vi ska ha klart för oss, när det här händer så har Jesus redan mött Satan i öknen. Markus är väldigt kortfattad, Matteus och Lukas något mer frispråkiga. Men Satan har Jesus redan mött, brottats med och på ett sätt besegrat i öknen. Där frestelserna handlar, det minns vi ju, om givandet av en slutgiltig tillit till det vi tänker ge oss maximalt. Inflytande, tillfredsställelse och trygghet. Det som vi hoppas ska ge fred till sist. Det är den åtrån efter det där. Trygghet, tillit, ordning. Som Satan försöker men misslyckas manipulera i öknen. Och det är precis den manipulationen som Jesus väldigt skarpt identifierar att de skriftlärda redan har fallit för. Så det är deras rike. Om ett rike är splittrat kan riket inte bestå, säger Jesus. Det är deras rike, det vill säga den till Jerusalem centraliserade makten. Det är det som är splittrat. Det är inte Jesus som splittrar. Och det är deras hus, templet. Ingen kan gå in och plundra en stark man på vad han äger om man inte först binder honom. Sen kan han plundra hans hus. Det är deras hus, det vill säga templet, som är plundrat. Och de står där med de metaforiska brallorna nere. Jesus har vänt deras anklagelser mot dem. Och dessutom, och det är inte säkert att man alltid fångar upp det när man läser Markus, men dessutom så skärps ironin ytterligare, eftersom vi vet att Jesus kommer senare att komma till Jerusalem som den starkare mannen, som binder den starke mannen, det vill säga de skriftlärda och prästerna, och tar templets plats. Oerhört provocerande, men det här är ju ändå bara början. Det är samma skriftlärda som redan nu alltså utmålat Jesu helanden som demoniska. Och därför har de själva, apropå den avslutande passusen, därför är de själva som har hädat den heliga ande. Jag tänker att anledningen till att det beskrivs som oförlåtligt, det är att förlåtelsen, Guds förlåtelse, vad gör den? Jo, den skapar ett folk där det inte fanns något innan. Den river ner murar och försonar. Ett folk i Jesu fotspår som är format av anden. Så att stå emot anden eller att häda den, det är att missa målet, att förbli splittrade genom förnekandet av Jesus och hans väg och genom vägran att delta i det han lägger fram i sitt regimskifte. Genom att inte ta förlåtelsen på allvar så blir det för de skriftlärda till sist en vägran att vara Guds folk. Vilket är ohyggligt ironiskt, för det är precis det de vill slå vakt om att vara. Ibland tänker jag, när är det vi som är de skriftlärda? Och till sist så blir det här motståndet som de skriftlärda och alla de andra aktörerna visar konkret i formen av ett kors. Jesus är på väg till Jerusalem. Och den vägen är inte friktionsfri. Det blir det inte för oss heller. Men korsets brutala våld är alltså inte sista ordet. Ja. Nu kom hans mor och hans bröder. De har varit på väg hela tiden. De stannade utanför och skickade bud efter honom. Det satt mycket folk omkring honom och de sa: din mor och dina bröder är här utanför och söker dig. Jesus svarade dem: vem är min mor och mina bröder? Han såg på dem som satt runt omkring honom och sa: det här är min mor och mina bröder. Den som gör Guds vilja är min bror och syster och mor. När Jesu familj väl är framme vid hans hem så kommer de ju faktiskt inte ens in. Det är fullt med folk. Huset är fullt av hans lärjungar, det är fullt av andra nyfikna. Kanske är det några skriftlärda som har dröjt sig kvar. Så de sänder bud efter honom, men Jesus kommer inte ut. Han ignorerar dem helt och hållet. Och hon beskriver istället det som håller på att hända. Alltså en helt ny modell för släktskap och familj. För vem som är Guds folk. Allt det som är byggt på omvändelse och efterföljelse och inte på klan eller släktskap utan på Guds inbjudan till alla. Även passus ibland glömmer man bort att det här är den stora innovationen i kristendomen. Du kan inte födas in i den. Du bjuds in att bli en deltagare i den. Det handlar inte om kött, om släkt, utan om ett möte, en inbjudan, ett beslut. Så vi vet ju att Jesu familj fattar galoppen senare såklart. De fattar nog galoppen mer än många. Maria är den som blir kvar vid korset. Jesu bror blir en av ledarna i den tidiga kyrkan. Men här känner vi spänningen igen. Och så tänker vi kanske. Men vi då? Men vi då? Alltså, jag tror inte att det är någon här inne som nödvändigtvis klassas som galen eller som brottsling eller som besatt. Däremot hoppas jag att vi just nu, så här innan vi slutar, kanske mitt i en viss trötthet och uttråkning av en lång predikan och en lång helg, att vi ändå känner av den här spänningen som jag pratade om i början, som Markus bjuder in oss i. Spänningen mellan den nya värld Jesus kommer med och den värld vi lever i. Att vi känner av att vi kanske ändå vill orka stå i den spänningen. Vi ser kanske inte tydligt hur vi ska göra. Men visst märker vi ändå, bara nu, det här tillfället, i gudstjänstens sånger, i bönerna, i syndabekännelsen, i trosbekännelsen, i måltiden, i mötet med varann. Att det målar upp någonting för oss som är som Jesus. Som är både oroande och inbjudande. Både betryggande och kostsamt. Han som är vår djupa vila och ger oss ett gott arbete. Allt det stöter vi på i gudstjänsten. Man ställer sig de där frågorna. Hur är våra husförsamlingar en sån miljö där vi kan få fatt i det där lockande och djupt oroande. Där vi kan berätta våra berättelser. Och det här med familjen. Det är klurigt för oss fortfarande. Även om vi lever i en väldigt, väldigt annorlunda värld än vad Jesus gjorde. Jag hade ledarsamling i torsdags och då pratade lite grann om att vi kommer sätta liksom ljuset extra mycket på barnen och de unga in i den här terminen och in i det här årshjulet. Då citerar jag lite grann från vår församlingsordning där det står så här. Ett av församlingens viktigaste missionsuppdrag är att vägleda våra barn till omvändelse och efterföljelse. Familjen är alltid barnet närmast, men familjen är en del av församlingen. En gigantisk innovation, men vi har vant oss så mycket vid den att den nästan blir slentrian. Men vi hör spänningen som Markus berättar, artikulerad igen. Familjen och församlingen som glider in i varandra. Hur växer vi djupare in i det och bortom barnverksamhet och så där? Och så vidare och så vidare. Ja, alltså jag lämnar er frustrerade med frågor. Och det är som det ska. För de får oss att reflektera och de får oss att berätta våra liv. Det är sådana där frågor jag tar med mig när folk ber mig berätta om min resa till tro. Vi blir aldrig färdiga med dem. Men de riktar oss mot den som är centrum i den här berättelsen. Den som till sist ställer den djupaste frågan. Vill du följa mig? Djupt oroande och oemotståndet lockande på en och samma gång. Kristus, för mig som person och för de världsbilder jag lutar mig mot och lever i, är en befriande och oroande verklighet jag inte kan låta bli, men knappt vågar att gräva djupare i. Gräv du också, tycker jag. Ska vi be. Ja, Gud, här sitter vi. Du vet att vi så gärna vill och önskar att våra liv ska få formas ännu mer av dig, ännu djupare. Att vår församling ska bli ännu mer lik den väg du kallar oss att gå. Och så ser du våra omständigheter, du ser den värld vi lever i. Du ser vår ork. Du ser de saker vi brottas med. Och vi ber att du skulle leda oss. Att vi skulle kunna stå i spänningen mellan det vi märker krockar med ditt rike. Och det vi vill ändra på men inte orkar. Tack att du är våran kraft. Du är våran väg. Du är vårt mål. Amen.